Eleanor heter jag då och vikarierar här som pastor på Några Procent i predikan och finns tillgänglig för själavård eller andlig vägledning, samtal. Mina kontaktuppgifter finns på hemsidan om man vill vill samtala. Nu har vi då kommit till sista delen i den här predikoserien Är det värt det? Om Ordspråksboken, predikaren och jobb. Och förra veckan då så hade Jonas den första predikan om jobb. Och i den här predikoserien så har vi tagit användning av en del tecknade filmer från den här YouTube-kanalen The Bible Project. Och förra gången så inledde Jonas med att visa den här filmen om jobb. Men jag tänkte att vi behöver lite repetition. Ja, jag tror att jag har nog sett på varje sån film minst 4 gånger. Försöka plugga in det innehållet. Så att jag har gjort lite skärmdumpar här på jobb. Där undertexterna finns med. Och då, de här filmerna då, lägger ju de här bibelböckerna bredvid varandra som 3 röster som deltar i ett samtal. Och frågan, böckerna handlar ju mycket kring rättvisa. Är Gud rättvis? Och Ordspråksboken säger då att alla får vad de förtjänar. Gud har skapat världen rättvis. Det finns en rättvisa i världen. Vi tar nästa bild. Ja, det var det jag sa. Förlåt. Gud har gjort världen rättvis. Och sen har vi då predikaren som säger att livet är oförutsägbart. Det är svårt att greppa. Predikaren ser inte riktigt den här rättvisan i världen på samma sätt. Och att det där är mer som rök som försvinner. Det är svårt att få tag och greppa om detta. Vi nästa bild. Så har vi då Jobs bok som ställer den här frågan. Är Gud verkligen rättvis? Och den här boken då börjar ju i himlen där gudasönerna är samlade och däribland Satan, om vi tar nästa bild. Och Satan, det ordet, betyder anklagare. Och i där i himlen så skryter Gud över Jobb, över hans fromhet, hans rättfärdighet. Och då säger Satan, men Jobb älskar egentligen inte dig, utan han är bara mån om liksom välsignelserna. Och då blir då Jobb fråntagen. Satan får tillstånd av Gud att ta ifrån Jobb alla välsignelserna. För att man ska kolla här, är det så att Jobb verkligen älskar Gud? Eller är det så att han bara kalkylerar och tänker, om jag gör så här då får jag det här liksom. Så Jobb blir fråntagen både sin egendom, sin familj och sin hälsa. Och Satan tror att om det händer, då kommer hans Jobs fromhet försvinna och Gud kommer förbanna Gud rakt i ansiktet. Vi tar nästa bild. Och när det händer då så fortsätter Jobb att prisa Gud. Fast inte sen, efter den här kapitel. Då lättar han sitt hjärta och han förbannar den dag han föddes. Vi tar nästa bild. Och så dyker ju Jobs vänner upp som tänker lite som man, liksom som Ordspråksbokens tänk, att det finns en struktur i världen, en rättvisa. Gör man det rätta, då når man framgång. Bryter man mot de lagar som finns, då går det dåligt för den. Och så tittar de på Jobb och så tänker de, men om du har drabbats av det här, du måste ha gjort en jättehemsk synd. Och så liksom, kommer det här samtalet igång liksom, när Jobs vänner påstår att du måste ha syndat fruktansvärt. Men Jobb håller inte med. Han säger, det här är inte rättvist. Och så här säger han till exempel i kapitel 9. Jag är oskyldig. Mitt liv är meningslöst. Jag vill inte leva mera. Allt gör detsamma. Därför säger jag, oskyldig och skyldig. Han förgör dem båda. Så det finns ingen rättvisa här. Gud gör liksom som han vill. När olyckan plötsligt dödar hånler han, alltså Gud då, åt de oskyldigas undergång. Världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domare blinda. Alltså Gud säger, eller Jobb säger, Gud är som en brottsling. Han är inte rättvis. Nästa bild. Och då mot slutet av boken så Jobb begär ett svar från Gud. Vad är detta liksom? och ber att han ska dyka upp personligen och svara, vilket han gör. Nästa bild. Och Gud dyker upp men ger inte Job ett rakt svar och berättar heller inte om det här som har hänt i himlen. Det får Job aldrig reda på. Att Satan har begärt att få pröva Job. Det vet vi, bara vi som läsare, men det får aldrig Job reda på. Så Gud svarar inte riktigt, ger inte ett klart svar till Job vad det är som har hänt. Men istället så visar han på världens skönhet, skapelsens skönhet och komplexitet. Nästa bild. Och så att Guds perspektiv är större än Jobs. Att Gud inte interagerar med ett komplext universum inför varje beslut han fattar. Nästa bild. Att Guds visdom går inte att förstå. Och det här ödmjukar Job. Han lär sig ödmjukhet genom detta. Han får som sagt aldrig veta varför han fick lida. Ta nästa bild. Sen får han gå tillbaka en del av det han har förlorat. Och bokens poäng är ju att Jobs förlust var ju inte ett straff. Han förtjänade inte det. Och då är det heller inte så att det här är en slags belöning för att han klarade prövningen. Utan livet är komplext. Nästa. Men det som sker är att det här mötet med Gud gör att Job kan liksom känna en tillit. Han kan lita på Guds vishet vad som än händer honom. Så det var en sammanfattning av den här filmen. Får ni gå och titta själva. Och förra gången då så ställde Jonas Veida då Jobs bok, Job som karaktär i relation till Jakob i Gamla testamentet från Första Mosebok. Han som också brottades med Gud, kämpade efter välsignelsen. Och han fick till slut ett möte med Gud ansikte mot ansikte där han brottas med Gud och blir märkt för livet. Så det var förra gången. Jag tänkte nu ställa Jobs bok i relation till Petrus. Berättelsen om Petrus. Och den första scenen i Petrus liv jag vill ta med er till är den från Matteus 16. När Jesus liksom för första gången berättar att han ska lida och dö. Så här står det i Matteus 16. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: "Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors." Och i det här avsnittet så tänker ju Petrus lite som Jobs vänner. Det vill säga, den som är rättfärdig, den går det bra för. Gud beskyddar den personen och har omsorg om den personen. Medan de som inte är rättfärdiga, ja, men då går det dåligt för dem. Och Jesus är ju rättfärdig. Och då är det som att Petrus säger: "Nej, men du som är så rättfärdig, Gud kommer bevara dig. Gud kommer beskydda dig." Så här har Petrus lite det här tänket som Jobs vänner. Och då säger Jesus: "Håll dig på din plats, Satan, du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors." Och då kan man fundera på, tänker människor sataniskt? Vad är det han säger här? Själva ordet Satan betyder ju anklagare. Det var ju vad som framgick i den här filmen. Och när Satan anklagar oss, ger oss dåligt samvete, för liksom, det är vad han håller på med, Satan, han anklagar oss, så har han ibland rätt och ibland fel. Han kan komma med rätta anklagelser, han kan komma med felaktiga, lögnaktiga anklagelse. Men när Satan kommer så är det alltid för att slakta och förgöra, för att använda uttryck från Johannes 10, när det talas om den gode herden och tjuven. Och det här är då Johannes 10, när Jesus talar om att vi måste lyssna in en herdens röst. Vi måste lära oss urskiljning. Och jag vill tala lite om detta när vi fortsätter i berättelsen om Petrus och Job. Det här med urskiljning, att lära sig hur det låter när Satan talar, när anklagaren talar. Och som sagt, både Satan och Jesus kan ge oss dåligt samvete. Och därför behöver vi sortera i vårt dåliga samvete genom att försöka lyssna, är det Satan eller är det Jesus? Och det kanske man inte alltid gör, det kanske inte alltid är en röst som säger någonting, utan dåligt samvete är ju ofta en känsla, någonting som känns. Och då behöver man lära sig som kristen att urskilja den där känslan. Hur känns det när Satan anklagar en, och hur känns det när Gud anklagar en? Och det här är viktigt, för att som sagt, när Satan anklagar oss, även när han har rätt i det han säger, så hans syfte är att förgöra, att slakta, att förstöra. Därför får vi inte lyssna på den rösten. Men när Jesus liksom kan ge oss dåligt samvete eller syndanöd, eller liksom kommer in med en sanning in i våra liv, då gör han det för att leda oss till de gröna ängarna, till liv. Satan kommer få slakta för att göra, den gode herden för att vi ska få liv, och liv i överflöd. Och här kommer lite tips då på hur man kan tänka och sortera. När Gud ger oss dåligt samvete, då finns det alltid en väg framåt. Alltså det finns en utväg. Det finns en möjlighet till frälsning. Han är en herde. Han leder framåt. Han vill ingens död. Han vill liv och frälsning. Men när Satan anklagar oss, då känns det alltid som att det är kört. Det bara kan inte göra någonting åt det här. Jag är bara en hemsk människa. Det finns liksom ingen väg framåt. Eller så kan det kännas så diffust. Alltså det är bara ett diffust dåligt samvete som, det går inte att omvända sig från det. Det bara känns som att jag är kass. Och den rösten måste man stänga av, för den leder ingenstans. Den leder bara till förgörelse. Och det där kan man liksom, man får öva sig. Det finns inget annat sätt att liksom lyssna till det dåliga samvetet och fundera på, finns det en väg framåt? Finns det liv i detta? Är det den gode herden som vill leda oss framåt? Eller är det bara det kört? Eller det är för diffust? Och jag tror att, det är ju bara spekulationer från min sida, men jag misstänker att när Satan anklagar oss så finns det de här motiven. Alltså antingen vill han att vi ska hata oss själva. Det är varför han håller på att anklaga oss. Eller för att vi ska tappa framtidstron och hoppet. Eller, och det här kanske vi inte ofta tänker på, för att distrahera oss. För som sagt, Satan kan, ibland ljuger han, ibland tar han sanning, och ibland är någonstans mitt emellan. Men då kan det ju vara att Satan liksom, den här petar i den här synden liksom. Men Jesus, den gode herden, vill egentligen att vi ska omvända oss från den här synden, som är mycket viktigare att omvända oss från. Men Satan bara, hallå, titta här! Liksom, kolla inte här! Det är en slags distraktion. Och det kan ju också vara distraktion för att det är en massa annat bra som Jesus vill säga och som han bara vill distrahera oss från. Så Satan är en anklagare, och vi kan ju också ibland gå hans ärenden. När vi anklagar varandra, och ibland har vi ju rätt i våra anklagelser, bara du gjorde det här är så här är det. Men när vi inte visar på en väg framåt, då går vi Satans ärende. När vi liksom inte... när vi inte visar nåd eller barmhärtighet eller hjälper till omvändelse. Och Jobs vänner då kom ju med massa anklagelser som ju inte stämde. Och det blev till en väldigt stor frustration i Jobs liv. Så absolut är det så att vi människor kan gå Satans ärenden. Anklaga likt Satan. Låt oss hoppa vidare då till Petrus, i händelserna kring Petrus, som en slags spegling av Jobs bok. Och det här är strax efter påskmåltiden och innan Getsemane, när de är på väg dit, när Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Han säger så här. Petrus kallades ju också för Simon. Simon, Simon, Lukas 22. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa, med dig här är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Och i Jobs bok då så ville ju Satan få sålla Jobb, få pröva Jobb och se vad är det här för slags fromhet, vad är det här för slags lydnad. Där ju Satan menar att Jobb lyder bara för att det finns en vinst i det. En kalkylerande kärlek. Att Jobb älskar inte Gud för Guds egen skull. Och Jobb, eller Satan begär att få pröva, få sålla Jobb. Alltså han menar att det är som att Jobb har liksom läst igenom buden och så funderar han på just den här frågan. Är det värt det? Det är det som är titeln på den här serien. Är det värt det? Att en kalkylerande kärlek. Och här säger då Jesus att nu har Satan på nytt bett om att få sålla. Han har bett om att få sålla lärjungarna. Och precis som Jobb aldrig fick veta varför det här hände honom, så får Petrus inte reda på vad är det för motiv bakom det här. Varför då? Vi får inte reda på det här. Och Jobb fick aldrig reda på vad det var som hände honom. Det får bara vi läsare reda på, vi som har det himmelska perspektivet. Men och så här kan det vara. Och Jesus säger då att du kommer falla. Du kommer förneka mig tre gånger. Och så säger då Jesus detta, det är så fint. Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Att du i det här fallet ska bevara tilliten. Och i den här berättelsen så faller ju både Petrus och Judas. Men Judas, som är Satans, anklagarens händer, har ju ingen tillit. Det är bara kört för honom och han går och hänger sig. Medan Petrus har kvar den här tilliten och kastar sig på Jesus. När han väl möter honom efter uppståndelsen. Så tillbaka till Jobs bok nu då. Satan menar att Jobs lydnad var en kalkylerande lydnad. Då är frågan, hur är det med Petrus? Vad är det för slags lydnad? Vad är det för slags efterföljelse? Vad är det för slags relation? Och det intressanta är ju då att Petrus då förnekar ju Jesus tre gånger. Och det får han ju chansen sen att gottgöra, om man nu kan använda det ordet. Efter uppståndelsen, när Jesus i Johannes 20 eller 21 frågar Petrus tre gånger, älskar du mig? Älskar du mig? Och Petrus säger, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och likaså andra gången. Och sen står det så här, vi läser från Johannes 21, när han för tredje gången får höra den här frågan. Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sa han till honom: följ mig. Alltså det syftar ju på martyriet, Petrus framtida martyrium. Är det värt det? Vart rubriken för den här serien. Är det värt det? Är det värt att följa Jesus? Är det värt att liksom hålla buden? Och på den här frågan så svarar ju Bibeln: ja, det är värt det i längden. Att följa Jesus, att följa buden, det är vägen till livet. Men när vi ställer den här frågan, är det värt det? Så är det också så att Gud svarar genom att ställa den här frågan, nämligen: älskar du mig? Alltså, är det värt det? Och Gud svarar med: älskar du mig? Kan du släppa den frågan för en stund? Och för att kunna älska någon så måste man ju känna den personen. Man kan inte älska någon som man inte känner. Och det verkar som att Job kände inte Gud. Inför den här predikan har jag läst en känd GT-teolog som heter Walter Brueggemann. Och han påpekar att varken Job eller Jobs vänner i början av den här boken använder Guds namnet Javé. Ni vet, och det kan ju inte vi se i våra översättningar, för att inom judendomen var det en sån här tradition och är fortfarande så att när det Guds namnet kommer, Javé, så uttalar man inte det utan man säger Herren. Och våra bibelöversättare då fortsatte den traditionen och översätter då med Herren. Så vi ser inte riktigt när Guds namnet används och inte. Och det här att de inte använder det här namnet visar att ja, men det är Gud, det är den här som har gett den här rättvise lagstiftande guden. Men de känner inte honom. De känner inte hans namn. Inte förrän kapitel 28 dyker det här namnet upp. Och till sist då så får ju Job det här mötet. Efter att liksom anklagat Gud, ställt frågor till honom, så uppenbarar ju sig Gud. Och så avslutas ju boken med att Job säger så här. Ta nästa bild. Förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon. Jag är tillintetgjord och ångrar mig i stoft och aska. Alltså förr hade jag bara hört dig. Men nu har jag mött dig. Jag har lärt känna dig. Och för att kunna älska någon så behöver man lära känna den personen. Och tack vare Jobs anklagelse, tack att han vågade vara ärlig, så ledde det till att han lärde känna Gud. Och så var det också för Petrus. Han fick hänga med Jesus. Och det var tufft. Det kändes nog jättejobbigt att höra det där. När Jesus sa till honom: håll dig på din plats, liksom, Satan. Hur kul var det? Det var en tuff relation. Men mitt i allt detta så lärde Petrus känna Jesus. Och fick en kärlek till Jesus. Så han kunde säga detta: ja, du vet att jag har dig kär. Och då kan man ju till sist fundera på: vad tänkte Satan i slutet där på Jobs bok? Han liksom försvann, han finns inte med. Vad tog han vägen? Och vad hände med Jobs vänner? Låt mig bara dela med mig av två formuleringar från Walter Brueggemann på engelska. Jag är jättedålig på engelska, så ni som lyssnar på den här ljudfilen, om jag ska läsa det här nu så kommer ni inte förstå vad jag säger, så att jag försöker översätta lite för oss som inte är så bra. Alltså de här vännerna då, Jobs vänner, de blir liksom avspisade för att de har liksom fastnat i någon slags ideologisk slutsats utan att ta in livserfarenhet. Alltså den här livserfarenheten som ifrågasätter vår teologi. Ja. Och en sån hållning när man är så fast i de här systemen, det är liksom kallar på Guds vrede. För Gud vill inte att ideologin ska liksom krossa erfarenheten. Erfarenheten måste få plats. Han vill det där samtalet. Och sen påpekar Walter Brueggemann en annan intressant grej, och det är just att boken börjar ju i himlen. Men vi kommer inte tillbaka dit, utan det avslutar med hur Jobb har det och hur det gick för Jobb. Men vi får då inte tillträde igen till det här tronsamtalet. Och då säger han så här, nästa bild. Alltså, Guds rättmätiga plats är inte liksom i de himmelska spekulationerna, utan här bland människor. Gud är mitt ibland oss i det som är våra liv, våra erfarenheter. Det är där Gud är. Inte i någon sån här himmelsk ideologisk sfär. Gud är mitt i livet. Så det var någonting om det här med Jobs vänner. Men vi har ju kvar den här frågan. Vad händer med Satan? Vi får som sagt inga ledtrådar i Jobs bok. Men enligt Uppenbarelseboken så hände följande efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd. Så nu bara hoppar vi till Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, kapitel 12. Jag ska läsa några verser ur den innan jag avslutar. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannade, så det fanns inte mer än någon plats för dem i himlen. Alltså Satan störtats ner från himlen, den här platsen där han anklagar. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden. Och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Till våra bröders anklagare, då har vi det här ordet igen, har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Så han har inte längre tillträde till Guds tron att göra på det här sättet. Det har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Till han vet att hans tid är kort. Och det är just därför vi behöver urskiljning. För nu är Satan nedstörtad på jorden. Och Petrus säger i hans första brev kapitel 5 att han går runt som ett rytande lejon för att hitta någon att sluka. Därför måste man sortera. Lyssna till den gode herden, inte till den här förföraren, tjuven som vill slakta och förgöra. Han är desperat för han vet att hans tid är kort. Och det är ju liksom änglarna, det är lammet som har kastat ut Satan från tronsalen, men inte bara dem, utan martyrerna. De som inte älskade sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Alltså de som älskade Gud mer än sitt eget liv. De var med och bekämpade Satan på det här sättet. Och det där att gå in i döden på det här sättet som de här martyrerna gjorde och fortfarande gör, det kan man ju bara göra om man älskar Jesus. Det är då man säger liksom, ja, men det är värt, jag älskar dig, det är värt det. Jag ger dig allt. Och det kan man då bara säga om man kommit Jesus riktigt, riktigt nära. Det är det som behövs för för att man ska kunna svara ja på den här frågan. Ja, jag älskar dig. Och inte fastna i det här. Liksom, är det värt det? Att beräkna kostnaden? Och snart börjar ju fastan. 6 mars börjar fastan som ju inleds med en askonsdagsmässa här i Johanneskyrkan. Och under fastan så kommer predikningarna handla om bön. Fastan är en tid för fördjupning där vi får söka Guds ansikte. Där vi får vara ärliga i vår bön och säga, nej men jag älskar inte dig. Men kom och visa dig för mig. Låt mig få lära känna dig. Att gå in i den relationen. Våga vara ärlig. Och veta att om jag svarar nej på den här frågan, nej men jag älskar inte dig. Då behöver man inte ha panik. Satan vill ge oss panik och liksom säga du är inte from nog. Liksom. Men det ska vi inte lyssna på. Du behöver inte ha panik. Du behöver inte ha panik över att du ber så lite eller inte är tillräckligt from. Utan det är aldrig kört. Gud är alltid god. Gud älskar alltid dig. Står där, vill välkomna dig. Vill uppenbara sig för dig. Stäng bara av den rösten. Som bara vill få dig att tycka att du är en skitkristen. Liksom. Att det är bara kört då. Stäng av den rösten. Och lyssna till den här gode heden som bara bjuder in dig. Till att vara honom nära. Låt oss be. Jesus, tack för att du inte bara bad för Petrus utan du ber också för oss. Du står inför tron. Alltså, nu finns inte Satan där inför faderns ansikte längre utan det är du som står där och ber för hela världen och du nämner våra namn. Står så i Hebreerbrevet att Jesus vädjar för oss. Du nämner våra namn inför fadern och säger ta hand om den här personen. Du har liksom gett oss frälsning och förlåtelse och det är aldrig kört. Hjälp oss att sortera i vårt dåliga samvete. Lär oss urskiljning och låt oss få komma nära dig i den här fastan. I Jesu namn. Amen.